Utifrån lönekostnad så finns det ett lag som sticker ut att de har underpresterat mer utifrån den tabellplacering som de avslutar allsvenska säsongen med. Vilket lag är det, Johan, som underpresterat mest utifrån kostnad på trupp och placering de har fått?
Är det totala personalkostnader? Mm. Det räknas varenda ledare och sånt där.
Ja.
Det var någon som sa att Malmö hade fler ledare med sig på sitt införläge än vad de hade spelare.
Mm.
Så en del av stora organisationer. Mm. Underpresterat mest. Ska vi se.
Detta enligt osynliga handens.
Ja, jag gissade att du inte hade tagit fram siffrorna själv.
Nej.
Det kan inte vara något av dem som åker ur. Eller Trelleborg har väl gissat gott som förväntat egentligen, ja, kanske. Kan det vara Elfsborg?
Exakt. Ja. Mm. De är väldigt tydliga där. De och Blåvitt är väl de som har störst marginal, om man säger, utifrån vilken plats de borde ha kommit på. Det är som man pratar om ofta, sådär ett index kan man nästan säga. Framförallt vad det gäller de stora ligorna så ser man ju det väldigt tydligt. De som har högst personalkostnader är de som ofta också kommer högst upp.
Just det.
Men då,
det är väl en käpphäst från osynlig handel, Kristoff Fågel som han väl heter egentligen.
Mm. Och sen så kan man då säga att det finns tre stycken klubbar. Du har redan nämnt en av dem. Trelleborg är de som hade kommer på plats 16, både i allsvenska tabellen och vad det gäller kostnader. Så att de har ju presterat som man kan förvänta sig. Det finns två andra klubbar som ligger exakt på den position. Kostnader kontra där de landar i tabellen. Mm. Vilka klubbar är det?
Men var Örebro?
Nej, Örebro har överpresterat.
Kalmar?
Rätt. 10 och 10.
Sundsvall måste ha överpresterat ganska kraftigt. Mm. Djurgården behöver väl ändå ha underpresterat lite grann.
Mm. Hammarby.
Det är Hammarby.
Hammarby. Ja. Ja, 4 och 4. Man kan säga då att AIK har överpresterat med en placering. De var tvåa i lönekostnad.
Efter Malmö då,
ja, precis. Norrköping är ju de som egentligen har, de och Sundsvall sticker ut på det sättet att de, Norrköping kommer förvånansvärt på 8:e plats och kommer tvåa.
Ja, så pass.
Mm. Östersund har överpresterat, Örebro har överpresterat, Sundsvall har överpresterat mycket då också. BP har överpresterat med en placering.
Ja, och se om de klarar kvalet mot AFC nu också. Mm. Då. Jag var ju såg Norrköping då,
ja,
som vi säger här, har överpresterat utifrån sina personalkostnader och förutsättningar.
Mm. Häcken har underpresterat.
Häcken har underpresterat, ja. De slutade 5:a och skulle ha slutat
3:a.
Så kan det vara. Mm. När AIK tog guldet så var jag på Bravida Arena då och såg detta överpresterande IFK Norrköping ta en ny seger och bli 2:a. Och jag tänkte faktiskt på det när jag gick därifrån att det känns som att alla de topp 3-lagen, AIK, SM-guldet, Norrköping 2:a och Malmö FF 3:a gick ifrån sista omgången ganska nöjda ändå. Brukar ändå hitta en 2:a eller en 3:a som ändå grämer sig över uteblivet guld. Men här var det liksom utifrån säsongen som har varit kunde alla vara ganska tillfreds. Visst, Norrköping, de hade en liten chans men trodde kanske ärligt talat inte att de skulle få så mycket hjälp av Kalmar och kan ju inte grämma sig över sin egen prestation egentligen. Jättebra poängmässigt och klarat sig utan när de sålde Wahlqvist och Sigurdsson och sådär.
Mm.
Malmö såklart på förhand skulle ju kanske gnällt åt en 3:e plats, men också där hur säsongen har utvecklat sig så gick ju de ifrån ganska nöjda till slut. Så man får väl gå ganska. Hammarby är ju en omedelbar besvikelse för att de tappar toppplacering som de hade. Och samtidigt då kan man se säsongen som sin helhet. Så ja, du säger att det är enligt förväntat sett till. Men där kollar man ju bara på lönekostnader.
Ja.
Så de har en omedelbar besvikelse. Men som helhet är en och annan bajare som kanske känner att det här var ändå bästa säsongen på länge i stort. Och de har ju fortfarande en liten chans att nå Europaspel om någon av topp 3-lagen kniper kuppen. Så jag vet inte hur långt ner. Man får hitta lite besvikelse hos Djurgården på plats 7 kanske.
Ja, där är det nästan den första.
Häcken kanske lite omedelbart då. Men ja, inte sådär gruvligt ändå.
Nej.
Annars är det inte så många.
Nej,
det är de som åker ur givetvis och så Elfsborg och Blåvitt. Men de har ju också, de gick ju inte heller ifrån sista omgången knäckta utan de har ju redan haft sin storm på något sätt.
Den var för 1,5 månader sedan.
Ja, därmed inte så mycket det vi pratade om för några veckor sedan. Att de bra historierna ofta finns i förlorarnas omklädningsrum.
Mm.
Det var inte så lätt med de förlorade omklädningsrummen den här gången. Så det blev ju naturligt att allt handlade om AIK och efter deras seger i Kalmar. Måste ju vara underbart att vara AIK-are förutom att man gläder sig över guldet, att man bara kan frossa i varenda, ingen detalj är för liten för att göra sin artikel på. Men själv känner man att så här, man loggade ur från allsvenska säsongen så fort det var klart och nästan redan under matchen, för man kände att nej, Kalmar, det här kommer ni inte kunna gjuta någon dramatik i.
Nej, medan du var på Hisingen, terrängnet Hisingen, och tittade då på Överpresterande Norrköping, så satt jag hemma i soffan och tittade på också, får man då säga, det lilla överpresterandet från AIK och bonden från Bengtsfors som nickar in då 1-0. Och därmed så känner man att det där.
Robin Jansson.
Ja, Robin Jansson sätter den med. Inte så mycket sin Mange Eriksson frilla längre, utan han har låtit det växa ut på sidorna nu.
Det var en väldigt fin nickskarv.
Otroligt fin, ja. Och då får jag så himla...
Den perfekta studsen.
Perfekta studsen, bara studsar iväg på det här blöta underlaget.
Liten touch på stolpen, va? Mm.
Och vi har ju själv uppmärksammat kanske Robin, och han var ju högt upp. Jag tänkte vi ska återkomma till det senare lite grann. Det är ju sådana här pristider nu, återkommer vi till senare. Men han var högt upp på min lista när jag funderade på vem som är årets försvarare. Det är ju en väldig saga, och den har ju folk pratat om och skrivit om, och vi har också intervjuat honom om detta.
Ja, och den fick ett hyfsat slut då.
Ja, det får man ju ändå säga. Det är något väldigt fint i det, men det finns också någonting i det som är...
Ska du vara kritisk?
Ibland blir jag så trött på sig själv. Ja, men det finns ju någonting i just Bengtsfors som är intressant.
Ja, här förstår jag vart du vill komma.
Ja, det finns ju en tydlig dramaturgi så att Bengtsfors verkar ha de perfekta konnotationerna till att man ska vara en bonde. Ingen som har någon som helst aning om vad Bengtsfors är. Det är ett landskap, Dalsland, som väldigt få har ett förhållande till, får man ändå säga.
Ja, Johan Arning från Dalsland kanske. Tror han är en dalsländsk fotbollsexport. Och Sebastian Eriksson, men det är inget landskap.
Mellerud, va?
Ja, så är det nog. Ja. Men det är ju inget ställe man liksom passerar om man inte har business.
Om man bor på västkusten och ska upp till fjällen, ja, så drar man igenom Dalsland.
Och då är det just att, kanske att man drar igenom Dalsland och Åmåltravet och så. Mm. Men det är precis som du säger. Särskilt för att vara ett som är inte så uppe i de nordliga trakterna av Sverige, så är det ett landskap som nog många inte har så mycket relation till. Mm. Därför så passar Bengtsfors då. För det var kanske hit du skulle komma lite, eller? Alla är ju någonstans ifrån. Det är inte extremt konstigt att man är från ett litet ställe.
Nej.
Även om man spelar i AIK.
Nej, precis.
Men Bengtsfors har någonting.
Ja, det har ju det. Och menar, jag kommer ju från Lerberget till exempel. Hade jag varit Robin Jansson och fått det här plötsliga genombrottet och mig liksom SM-guldjagande AIK. Och det hade inte varit lika tydligt och skrivit ut att Anders Bengtssons resa från Lerberget är otrolig. Det är ingen som hade intresserat sig för Lerberget. Lerberget är betydligt mindre än Bengtsfors.
Ja, men det är väl att Bengtsfors känns mer avskuret också från övriga stora städer. Vad kan vara en hyfsat stor stad förutom Åmål? Är Karlstad eller någonting kanske? Det är ju liksom lite isolerat. Mm. Och att det har... Det doftar ju på ett annat sätt om ordet Bengtsfors än vad gör om Lerberget. Nu är inte du uppväxt med guldsked i mun. Men man tänker kanske att men där är det lite glassigt sådär. Mm. Vilket man inte tänker om Bengtsfors.
Och nej, det är strävsamt.
Det är det ju. Ja. Och sen så finns det ju såklart vår förtjusning i människor som har ett liv som pågår samtidigt. Mm. Och att man bara inte ens behöver gå tillbaka ett år för att hitta Robin Jansson då på den här hästskosömfabriken. Vilket ju också gör någonting, och att det är kontrasten till AIK. Mm. Säg att han hade gått till ett lag från en lite mindre stad som hade skrällt.
Kalmar.
Ja, Kalmar till exempel. Så den blir inte lika stark, men AIK är ju en symbol för många för storstad verkligen, och kanske betong och verkligen sådär Stockholm.
Ja, och givetvis den här arrogansen och så, som man ofta också kanske använder sig i sin identitet och så.
Ja.
Att man inte bryr sig om några andra och sådär, medan man då har Robin som framstår som rätt ödmjuk och så.
Ja, precis. Mm. Men där har man att det är den perfekta klubben på så sätt, om man vill. Bengtsfors växer ännu mer i kontrast till AIK. Och det här har vi varit inne på tidigare, att vi blir så glada så fort någon gör någonting annat, så därför så lyfts man gärna fram just hans fabriksjobb. Mm. Och det blir man ju lite glad över ändå, att han verkar ha en väldigt yrkesstolthet.
Ja.
Och till och med, jag kan inte säga att han saknar jobbet där, men ja, det var fint förresten, för vi hade ju ett samtal med honom. Mm. Och den kom inte med i samtalet. Lite bakläxa till Fredrik Tillberg som gjorde samtalet, att det var ett jättefint citat som han inte lyckades trycka in. Mm. Om att han faktiskt, han frågade väl om han saknar någonting av sitt gamla liv. Mm. Det vill säga spel i lägre divisioner och jobb på den här fabriken. Och då sa han att han saknade Stefan, hans arbetskamrat. Och att jag skulle kunna jobba där en dag bara för att få hänga med honom. Det var något väldigt fint i det. Mm. Och hade jag känt till denne Stefan så kanske man hade kontaktat denne Stefan inför i söndags och försökt att
Gå
på match med honom. Mm. Eller bara hänga i Bengtsfors med honom. Men det var ju från den här intervjun som jag gjorde med Robin Jansson. Och där förklarar han ju rätt ingående, får man ju säga, om hur arbetsprocessen går till. Vad hans uppgift var i fabriken när man ska tillverka en hästskosöm.
Ja, det är ju snack om knäktar.
Knäktar, tvåtomskojs och väldigt mycket trådar, dragtråd och trådtrumma. Det roliga här är förstås att Fredrik lite artigt ber honom väl beskriva vad han gjorde på fabriken. Mm. Vad var det du gjorde där egentligen? Och Robin Jansson tar frågan på stort allvar och håller en 6-7 minuter lång initierad utläggning om hur det gick till.
Just då med begrepp och metoder och processer som man aldrig varit närheten av.
Och hur känner man som reporter när någon går igång så?
Ja, man känner ju att detta kommer jag inte kunna använda. För det första så hör man ju på Fredrik. Nu ska man då förklara här då. Vi har ju lagt ut den här ljudfilen på offside.org. Den är ju faktiskt öppen för alla som man kan lyssna på. Det är ju otroligt, som vissa lyssnare redan har hört av sig om och sagt att det är terapeutisk lyssning. Man kan bara lyssna på det här för man fattar inte så mycket. Men det är ändå skön. Han har sin dialekt i ett vis och så. Men Fredrik försöker, man fattar, man vet ju, han fattar ingenting.
Ingenting.
Och han gör sitt bästa för att lossa. Efter 30 sekunder känner, okej, det är bara att hänga med här.
Ja.
Det är också lite offside, vi låter personerna prata till punkt.
Ja, men du hade ju då klivit in tidigare.
Ja, det hade jag nog gjort. Ibland är man ju stressad och känner att okej, vi måste bara använda den här timmen vi har till att få ut någonting så jag kan trycka.
Ja.
Men då kommer ju Fredrik tillbaka här då, så igår morse då, måndag morse. Så säger Fredrik, jag har ju sparat den här ljudfilen. Jag måste lyssna igenom detta. Det kan ändå vara lite fint att lägga ut nu. Så man får, det är trots allt guldhjälten. Och det är ju, man överdriver inte om man säger att det är fascinerande lyssning.
Då går den in i en plattning där du har valsar som ligger, pressar över och under. Så då blir den ju platt uppanpå.
Ja.
Sen går den in i nästa steg som vi kallar turkhuvud. Och det är ju liksom, då har du valsar. Alltså över, under och så sida, sida. Så när han har gått igenom där så kommer den ut alltså i rektangulär form.
Okay.
Så då är den ju kanske, ja men vi säger 5x6 millimeter.
Ja.
Så då är den ju rektangulär. Så det är ju rektangulär, själva den tråden som vi snurrar upp sen då. På entonscoil från de tvåtonscoilen då. Så sen så... Ja, säg att vi körde den om det tog en halvtimme kanske. För den ringen och liksom blir ett ton och färdig.
Mm.
Snurrar man runt den och så på en knäckt.
Ja, på en knäckt.
Det är ju verkligt alltså.
Ja.
Ja, det är fint.
Jag undrar om den här Stefan hade beskrivit processen på liknande sätt. Jag är väldigt nyfiken på honom, Robin och Stefan. Finns det någonting fint där?
Absolut.
Det här avsnittet, guldavsnittet då, om man ska vara gratulationsaktig till AIK, gör vi samarbete med C-more. Och imorgon, torsdag, är det dags igen för vad då, Anders?
Det är dags för Nations League, va?
UEFA Nations League på C-more och gruppspelet går nu in i sitt slutskede. På lördag är det Sverige-Turkiet borta för att sen avsluta hemma mot Ryssland på tisdag den 20 november. Andra matcher under dessa två sista gruppspelsomgångar är Nederländerna-Frankrike, Italien-Portugal och England-Kroatien. På C-more så får du dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack utan reklamavbrott. Gå in på c-more.se då för att läsa mer om det här.
Ja, nu tänkte jag, Johan, att jag skulle berätta lite om något som jag var med om förra veckan i Lund.
Studentafton. Jag har sett fram emot det här.
Ja.
Jag har ju inte velat fråga för mycket.
Nej.
Jag vill höra det här.
Det var ju så att jag var inbjuden där för att vara intervjuare för Erik Nivas afton. Erik Niva var inbjuden av Lunds universitet. Studentafton som det kallas, som är en
anrik.
Med en 100 år gammal tradition där de bjuder in digniteter för debattkvällar, intervjukvällar. Jimi Hendrix har varit där. Samtliga svenska statsministrar har varit där. Nästan alla stora har varit där. Mm. Och nu då Erik Niva. Det är givetvis en ära för honom. Och en ära för mig.
Du var där för att intervjua Erik Niva.
Ja, precis. Mm. Och fullsatt. En pampig AF-borgen mitt i akademiska Lund. 600 biljetter sålda, uppradade stolar, belysning, tända ljus, skinnfåtöljer. Vi sitter där lite senare på kvällen. Men jag tänkte att jag ska börja i inmarschen.
För det är en sådan finns.
Den finns, definitivt. Det är så att jag och Niva står backstage, stått och snackat och druckit en Ramlösa innan denna kväll. Klockan 19.00 så börjar han som är ordförande i det här utskottet att presentera oss då. Vi hör det då, prata om Erik Niva, precis nyligen nominerad till Storjournalistpriset, bla bla bla.
Han kommer dit med vind i ryggen.
Det får man säga, det gör han verkligen. Och så säger han då, så, en varm applåd för Erik Niva och Anders Bengtsson. Ja. Yes, ja, det satte ju tonen och jag visste att det var så här.
Ja. Det var inte du som gjorde att det blev slutsålt.
Nej, det var det inte. Men så öppnas dörrarna och vi kliver ut av en lång promenad och vandrar genom de här raderna. Och folk, jag ser ju det direkt i ögonen på de som sitter i publiken. Att detta är ju stort för många. Så Erik Niva, vi har längtat efter att höra honom och se honom och så. Kamera åker upp och det är liksom...
Påminner det lite grann om den här promenaden som boxare tar till ringen inför en tungviktsmatch?
Ja, lite så. Där jag är han som går bakom med morgonråken.
Ja, sekunden.
Nej, men jag kände på något sätt, jag överdriver inte, detta var nog det närmsta jag kommer att kliva igenom tunneln på Anfield en Europacup-kväll under strålkastarljusen. Men där då Niva är Steven Gerrard och jag är typ Igor Biskan. Så går det bak. Ingen bryr sig om mig egentligen.
Nej. Men du glider med och är glad för detta.
Ja, jag för mig att Niva gjorde någon high five sådär, någon som sträckte upp handen och jag försökte men så drog hon ner handen. Lite så.
Ja, finns det rörligt på detta som var så populärt sig?
Ja. Nej, men det var ju, och sen sätter vi oss där fram och sen så snackar vi. Jag intervjuar Niva i en drygt 60 minuter och sen så är det utfrågning då, ytterligare 30 minuter där folk mickar. Vandrar omkring i publiken och folk får ställa frågor och så.
Det är ju roligt också, du säger att Niva kommer dit med precis har blivit nominerad till Stora Journalistpriset. Du kom ju dit och har fått ett pris också alldeles nyligen. Publishingpriset för årets
webbtidningsplats.
Och det är vi ju glada för.
Absolut.
Men det är ingen som bryr sig om det. Det Stora Journalistpriset kan ju alla relatera till, även de som inte är i branschen.
Precis.
Men där du kommer, det liksom passar också väldigt bra in att du också har ett litet diplom med dig.
Webbtidningsplats. Ja. I alla fall. Så jag sa ju inte det, men jag hade tänkt det innan att eventuellt ska jag inleda med det här, precis innan jag ställer första frågan till Erik, att jag kände mig lite grann som han den andre i Nordman. Ingen som vet vem han är. Man vet vem Håkan Hemlin var, men vem var den andra?
Just det, men han var ju dock oumbärlig. Det var väl han som hade nyckelharpan?
Ja, precis. Men jag var ju oumbärlig utan mig så det blev en intervju den här kväll. Eller som kanske Robin i Batman och Robin, som väl var till och med så att Christopher Nolan tog väl bort honom på filmerna för att han var meningslös.
Någon man bara får på köpet, helt enkelt. Vi är där för en person, men ja, alla andra medlemmar i Coldplay förutom Chris Martin, egentligen. Ja. Ingen kan väl vad någon heter.
Nej, precis.
Det är uppenbart. Det är ett roligt ämne ju.
Har du några fler där som jag skulle kunna ha använt?
Fiktionens värld så tänker jag ju direkt på bröderna Edvard och Jorma Engmark i Åshöjden såklart. Mm. Där är extra starkt eftersom de är bröder. En är firad stjärna och ser bra ut och är kung på fotboll, Edvard då. Och kometen där är det här lilla överraskningslaget som kommer med i landslaget. Medan Jorma är gnuggaren som är visserligen tränaren uppskattar men som ändå vet vilken roll han har i både familj. Jag har ju flera gånger tänkt att jag är Jorma Engmark i förhållande till min bror då.
Ja, just det.
Och till och med klart då, för det finns ju en passage i boken i Åshöjden när landslagets uttagningskommitté som man hade förr. Som jag tror leddes av Putte Kock ett tag, ringer och hem till Blåbärskungens slott där de bor. Och Jorma svarar och de säger att de vill ha med honom i landslaget. Och han säger, ni måste väl ändå mena Edvard? Mm. Nej. Det har blivit några skador då. Jag tror Kula Persson har skadat sig. Och Jorma får rycka in. Men han tror då inte på att, för ingen har ju brytt sig om honom innan. Ni söker väl Edvard som vanligt. Mm. Jag tänkte att jag ska referera till det den gången jag får ett pris. Att ni söker väl Niklas.
Ja, just det.
Så, det kanske också en förklaring till varför inte jag får så mycket priser. Att jag liksom har redan tänkt på det för mycket. Men han är ju en given som en duo där en är i skuggan. Även om det inte är på riktigt. Sen kan vi lite forwards duos där en har varit mer framträdande, eller mittbackspar.
Ja, så. Absolut. Jag vet inte hur det var om man går tillbaka till Henrik Larssons Celtic och så, där han var den givna stjärnan, men han hade ändå Chris Sutton bevisa sig rätt länge. Det var inte så, men han måste ha haft andra anfallspartner som verkligen var i skuggan av Henrik Larsson, men de fick ändå vara med på den här scenen.
Ja, i och med att du och inte heller jag kommer på förutom Chris Sutton vem det kan ha varit, så säger det väl någonting.
Ja, det är som den andra i Norman.
Ja, ja men lite så. Mm. Bra ämne. Jag kommer också, ibland kan ju den som är i solen så att säga, vill dra en lans för den som är i skuggan och visa att den här personen är också viktig. Det fanns ju en gammal målvaktstränare i Sverige under Lars Tommys tid, med Mats Svensson tror jag var från Kristianstad eller något liknande, som Tommy Söderberg aldrig missade ett tillfälle att försöka lyfta fram, vilket ofta blev lite problematiskt.
Solbränd var
Mats? Ja, det var inget fel på Mats. Mm. Men det var inte honom vi kanske var så intresserade av. Skulle man göra ett porträtt på Tommy, någon gång skulle jag, det här var under U21-tiden tror jag, där Mats var målvaktstränare, så ville han hela tiden, det här var på Bosön jag skulle porträttera Tommy, och vad man än liksom frågade så ville han att du måste prata med Mats också. Så till slut fick jag göra en så här alibi-intervju med Mats, men jag kände mig också taskig mot honom, för jag visste att det här kommer inte nå tidningen. Ja, men liksom bara för stämningens skull så genomför jag lite, ja, men hur mycket har det gått fram egentligen? Ja. Är det samma som fortfarande, eller vad kör ni för övningar? Ja, sen var det klart, så skulle jag bara, Tommy, jag ska bara ta en bild på dig, och då busvisslar Mats ska vara med, så trycker in Mats i bilden, och det, så jag tror inte den nådde nog inte heller tidigare.
Ja, just det. Så,
att det är ju fint på ett sätt, men också lite problematiskt. Det hade ju, folk hade ju inte gillat om du hade tagit en massa plats.
Nej,
från
precis.
IVA så att säga.
Nej, precis. Sen så finns det ju också, om man ska, du minns medelhavsflätor som man kunde få när man var liten, om man var typ Mallorca. Så satte någon och gjorde lite sådana David Beckham-flätor. Mm. Kommer du ihåg han? Pinto.
Målvakten i Barca.
Målvakten i Barca.
Ja.
Han var ju uppenbart att han var hela tiden nummer två och så. Det spelade ingen roll var de var någonstans. Det var det väl Valdes. Framförallt var det väl Valdes som var första keeper.
Ja, precis. Jag tänker att det här är under Guardiola-eran rätt mycket. När de åkte runt i, som en triumfärd. Och där folk kände att den här Pinto, som väl fick stå kanske lite Copa del Rey och sånt. Mm. Det var att han var väldigt solig också. Ja. Och passade på att njuta så mycket han kunde. Vilket han gjorde helt rätt i. Men där många kände att han är inte bara nummer två. Han är ju inte riktigt liksom Barca-mässig på det här sättet. Man tar, är det här världens bästa lag någonsin? Han får ändå vara med på varje fest. Och han sitter på bänken. Alltid går den här promenaden som du fick göra. Mm. Han maxade ju det. Ja, på ett härligt sätt.
Ja, absolut. Ja, precis. Så om man tar lite mer ute i världsfotbollen, så ett uppenbart case är väl kanske Cavani när Zlatan kommer till PSG, där Cavani innan dess var kung.
Mm, toppdog.
Toppdog. Och så kommer Zlatan och så blir det så himla tydligt att han bara trillar ner, inte bara ett snäpp utan flera snäpp egentligen i hierarki.
Och sen får han bli kung igen sen när Zlatan väl lämnar.
Precis.
Det här är ju lite, nu är det duos, men det kan ju också ha lite med alltså Pinto, fula ankungen koefficient. Att en är som bara, ja, men du glider mest med här för att just på den här positionen så har vi inte riktigt den här konkurrensen, men alla vet att du är inte riktigt på samma nivå som övrigt. Kommer du ihåg den här Stefan Givars?
I VM, när var det?
Ja, 98 när Frankrike vinner guld på hemmaplan. Zidane och
gänget.
Blanc och gänget. Barthez. Men de har ju inga anfallare utav värde, Frankrike där. Digari sätter väl någon mål, men han är nästan också lite där att han glider med faktiskt. Men Givars tror jag inte gjorde ett enda mål. Och fick ändå spela ganska mycket. Och var han misslyckad i Newcastle kanske efter det. Men precis en sån. Och som, jag undrar om Henrik Justén har skrivit om honom. Att det nästan har varit lite synd om Givars, för folk har velat, det var inte hans fel. Liksom, han fick chansen att spela och gjorde det så gott han kunde, men folk har gillat att påtala detta i Frankrike, att ja, men du är inte ikonisk på det sättet. Nästan lite fusk att du fick det här guldet. Men det är ju inte hans fel.
Nej, och nu när vi pratar om Givars så tänker jag 4 år tidigare, Johan, nu ska vi se om du tar denna. Så det här ikoniska ögonblicket, det är väl så att Brasilien möter Nederländerna i kvartsfinal VM 94. Bebeto har precis gjort mål. Han springer ut mot hörnflaggan för att fira målet mot då hans nyfödda son.
Han vaggar.
Vaggar.
Ett låtsas barn i luften. Mm.
Och så kommer ju Bebeto, eller vad säger jag, Romario, dit och ställer sig bredvid. Men det finns en tredje person där. Vem är denna tredje person?
Det är Massinho.
Massinho.
Ja, VM-kronika 94 har jag ju sett några gånger, så det här kan jag. Det är ett jättebra exempel. Och vet du vad? Det är faktiskt så att, för det här är ju också en bit in i turneringen, och i konkurrens kanske med Kenneth Andersson och Martin Dahlin så är Bebeto och Romario världens bästa anfallspar. Mm. Kanske ändå att folk tar till sig dem ännu mer, för det är något med brassarna ändå. Inget ont om Sverige sådär. Men de är lite mer kanske bara flavor of the month, medan Bebeto och Romario har öst in en massa mål och de är fantastiska att se på. Nu sätter Bebeto en och ett och gör en vaggande hälsning hem till sonen. Sonen, som ju för övrigt, det är väl, heter han Matteus, dök upp, var det Sporting Lissabon eller något. Han är på väg ut i proffslivet i alla fall. Men då är det till och med så att det är ganska fint i sig, och det var inte så vanligt med målgester, att det här är ju en fin ikonisk bild. Men Massinho, som är defensiv mittfältare.
Just det är det han är ju.
Han är faktiskt där till och med före Romario. Han är oerhört snabbt framme och börjar också vagga då.
Han har ju inte någonting där att göra egentligen.
Nej, det är ju så här liksom man ser på det utifrån. Bebeto gör mål, han har gjort en massa. Och ja, fint det här att han skickar hem en hälsning till sonen. Romario kommer dit, absolut, ni är ju radapar. Det här är fint. Vad gör du, Massinho? Du är inte riktigt... Alltså, det förstör ju lite det
här. Ja, det hade varit så himla rent om det bara hade varit Bebeto och Romario.
Ja, precis. Men då är Massinho där och passar på. Det är ju väldigt kul.
Massinho, man blev ju ändå...
Du vet vad, den kallades väl till och med Three Man and a Baby-målgesten?
Ja, det hade jag missat faktiskt. Men du vet vem Massinho är pappa till, va?
Nej, men det låter bekant nu när du... Nej, vem är han pappa
till? Ja, det är inga dussinligare. Det är ju ändå Rafinha och Thiago.
Är han deras pappa?
Jajamän.
Oj, oj, oj.
Det är ändå framgångsrikt.
Ja, där än så länge ligger han ju före Bebeto då. Aha. I arv.
Ja, just det. Nu ser jag här på Wiki. När jag, det står ju faktiskt det. Tre män och baby milk-questen. Men vet du vad det också står? Nej. Det står att, på den engelska Wiki, att det var hans main achievement att vara med i den här.
Nej, fy fan.
Tre män och baby målfirandet.
Ja, det är ändå lite reducering av hans.
Ja, han gjorde ändå nästan 40 A-landskamper och var i Valencia. Var med i VM 94. Main achievement.
His main achievement var att han var en del av Three Men and a Baby målgesten.
Det är lite kul om vi nu går tillbaka till jag och Erik Niva. Att jag, det blir så att Erik Niva är nominerad nu till Stora Journalistpriset. Vinner han här, vilket avgörs om ett par veckor. Det är ju en pampig jävla gala.
Att du gör en Massinho.
Att jag kommer upp i bakgrunden och står och firar lite med Niva.
Niva gillar att göra V-tecknet. Ja, det är hans standardbild, tror jag. Han blir plåtad ganska ofta.
Det kan man säga.
Han vinner, står och gör V-tecknet och håller upp då priset för att han...
Stort jävla diplom.
I bakgrunden glider du upp med ditt lilla publishingprisdiplom. Och gör ett litet V-tecken.
Precis.
Och förklarar efteråt för förvirrade fotografer. Var tvungen, vem var det där? Och förklarar att det här är en stor hyllning till Massinho.
Ja, du vet när han blir inbjuden till Babel nästa gång. Jag ska ge dig in så, välkommen in, Erik Niva. Så jag hänger med lite där bakom. Tjena.
Ja, det är underbart. Ja.
Men jag tänkte ändå bara ta lite grann för att efter den här kvällen, trevligt och lyckat och bra och härlig god stämning, så var det ju eftersits, som det heter, i akademiska världen, framförallt då i Lund. Och denna började jävligt sent. Och vi förstod rätt tidigt att detta var ju liksom under...
Pratar vi punch?
Det kan vi säga att vi pratar punch. Punch till frukost, punch till lunch. Som en snapsvisa hette. Vi satt oss ner på vår plats och det är 40 pers typ där inne. Liksom stearinljus, det är fin konst på väggarna, pampiga lokaler, oerhört uppstyrt. Ordförande där hälsar välkomna, ganska formellt och så. Och jag ser sånghäftet, jag tittar på Niva, han tittar på mig, sånghäftet. Och vi börjar bläddra i det, det är liksom 50 snapsvisor.
Ska man veta att du är ju väldigt långt ifrån, skulle jag säga. Ja, sånghäften överhuvudtaget, men kanske de här lite mer studentikosa ligger du väldigt långt ifrån. Ja. Och jag gissar att även Erik Niva gör det.
Det kan vi säga, och det gjorde Erik Niva tydligt direkt. Att han hatar det här inför alla annars förtret, men också han sa det med glimten i ögat.
Och han gissade att han ändå gjorde någon slags succé. Gick det bra på själva utfrågningen?
Ja, gud.
Det... Var många frågor till dig?
Nej, det inte så många frågor.
Hur var det efter då? Ville folk komma fram och ta selfies?
Det var inte så många som ville göra det heller. Det, direkt när vi var klara, vi stod kvar på scen och sådär, och så började folk gå då och tände upp i den här stora salen. Då ser jag i mitt ögonbrån sådär, för det var någon som arrangerade den här kvällen som kom fram och tackade mig och så. Så ser jag i ögonbrån, en kö bildas till Erik. Och det är selfie och det är autografskriven. Inte någon kom fram till mig.
Ingen.
Det var en som kom fram till mig, en jävla supporter, som ville fråga, vad tror du om jävla chansen nästa år? Men nej, det var ju väldigt tydligt. Och vi sätter oss där inne och det var också väldigt tydligt att folk där inne vet vem Erik Niva är. Men ganska många som inte visste vem jag var. Mm. Förutom att det var till och med en som kom fram till mig och sa, hur många år har du kvar då? Ursäkta? Hur många, vad pluggar du? Det var jag som satt där fram och intervjuade Knive i en och en halv timme. Ja, det var du! Så, men det var fint. Alltså jag undrar ju Erik detta, för att det måste man säga att vilket blev påtagligt. Dels hans popularitet, det har vi pratat om tidigare. Så, men framförallt är det ju så att han är ju en oerhört bra ambassadör för oss som håller på i den här branschen, sportjournalistiken. För han är oerhört påläst, givetvis, kunnig som fan, ambitiös.
Storyteller.
Precis, ödmjuk. Och han gör det, han lyfter bra fram bra saker med fotbollens värld och så, och gör det på ett sätt som, han är så artikulerad i det, både när han sitter Viasat och när han sitter i sådana här sammanhang och i texter och så. Så att det är ju bara en ynnest egentligen att vi har en sån person, det måste jag säga, det blir påtagligt att han är värd all den uppmärksamhet han får för det.
Mm.
Men det var ju onekligen så att det var en, alltså det var ju, och den här middagen pågick ju, alltså 3-4 timmar och snapsvisa på snapsvisa, och det var folk som stod och klappade i bordet, jag och Erik, vi rycktes ju med, eller vi var tvungna på något sätt, du vet, man gungade i sidled, upp och ner, och så ställde
Guttår.
Och så var det studentspex då, Lundaspexarna kommer in och börjar sjunga och ha sig.
Det är viktigt att det är ett A där, Lunda.
Ja, det är också väldigt viktigt med Lund på något sätt. Och det var ju någon slags roast av Knive, alltså att alla tal, det var ju säkert 20-tal, alla skulle vända sig till honom på något sätt och så, och prata om vad fotbollen betydde i samhället och världen och sådär, och vilken roll Knive hade och hur viktig han var och sådär.
Ja.
Men allting slutar med klockan typ 2 på natten, vi har fått i oss en 10 punch och att tydligen så är det så att allt i Lund avslutas med att alla står upp på stolar eller på bord och sjunger Stad i ljus. Vrålar ut den.
Tommy Körberg.
Så där står vi. Jag är Knive. Mitt emot varandra. 2 på natten. Och sjunger Stad i ljus. Men det var en kväll i mörker egentligen. För min personliga del.
Ja, man är säker på att du gjorde ett jättebra jobb.
Nej, det var kul. Jag är väldigt glad att jag var där. Och alla var artiga och fina.
Hade velat vara där.
Jag är Massinho.
Får jag berätta om min fredagkväll nu?
Gärna. Bara det inte är så att du satt och kollade YouTube-klipp på Tony Adams. Så.
Nej, det hade varit en bättre kväll. Nej, jag trodde ju att det här skulle bli en väldigt härlig kväll. Men den slutar i antiklimax.
Ja.
Vi har lämning på gång. På måndagen som följer så ska vi skicka nummer till tryck.
Som igår, ja.
Precis. Mm. Det här är då i fredag. Så jag har en bra arbetsdag. Får mycket gjort. Filar ingresser. Sätter rubbar,
vissla.
Hitta fel,
ja.
Känner att ja, men nu börjar vi likna en färdig produkt här. Mm. Jobbar hårt. Mm. Och fram.
Jag är bakis, punch.
Ja, du är lite bakis. Drar tidigt på fredag.
Jajamän. Man ser in, jag har inte tid med sånt.
Nej, jag kör på fredag eftermiddagen ut. Effektiv fram till en bit efter klockan 5. Och så kommer belöningen då. Då jag ska ha en spännande tennismatch på kvällen.
Mm.
Vi ska möta Elfsborg med mitt lag. Elfsborg är då seriens bästa lag.
Mm.
Och jag vet att jag ska möta deras bästa spelare. Deras första singel, helt enkelt. Jag cyklar ut till hallen. Och tänker att jag har ju ingen press alls på mig här. Det är ett ganska skönt läge. Det är också så att jag ser fram emot hela den här matchen. För att jag vet att i deras lag så finns en annan spelare som jag känner lite grann. Vi gick en termin ihop på tennisgymnasiet back in the days. Och jag minns honom som en rätt kul kille. Och jag tror även att han gillade mig.
Mm.
Så att det ska bli kul att träffa honom. Mm. Kommer jag fram till hallen. Jag hälsar på min motståndare. Jag ser att han tror att han ska gå ut och krossa mig och göra processen kort. Men jag vet att jag höjer mig ofta mot bra motståndare. Och när han går ut på banan för att bolla in så ursäktar jag mig och säger att jag måste gå på toaletten. Istället sätter jag mig i omklädningsrummet, tar på mig mina lurar och lyssnar lite grann på Eminems Lose Yourself.
Ja, det gör det. Gör du det ibland?
Nej, det händer inte så ofta. Men ibland lyssnar jag på något innan och tyckte jag den här, det är klyschigt men att den passar lite bra.
Uh-huh.
If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted.
Ja, jag gillar det, var det här på väg.
Mm, nu går jag ut på banan.
Uh-huh.
50 minuter senare har jag förlorat med 6-0, 6-1.
Oj.
Blivit fullkomligt pulveriserad. Det är inte förlusten i sig så mycket som stör mig. Utan att jag inte har lyckats visa hur tapper jag är med min serve och min slice. Så att säga.
Mm.
Jag underpresterar. Mm. Vilket är jobbigt när man inte har någon press på sig, så låser det sig. Så jag kommer in ganska stukad. i omklädningsrummet. Det blev inte alls som jag trodde det här. Mm. Jag tog inte the one opportunity jag hade, utan det blev tvärtom. Så går jag in och sen ska jag duscha. Och då kommer han in då, den här andra spelaren, min gamla kompis, som jag berättade om. Jag går fram till honom och säger tjenare. Mm. Han kommer då inte ihåg mig. Inte alls. Försöker först inte ens mörka detta, utan bara nej, nej, nej. Och du vet, man får stå och försöka hjälpa till lite. Jo, men du vet att så här, ja. Utan det enda han säger är, vi står vid duschen och så här, ja, du måste ha varit lite tunnare då, va? Säger han. Går jag ut ur duschen, blek, tittar lite på mina extra kilon då som jag har. Upptäcker att jag inte har några rena kalsonger med mig. Så jag försöker mörka lite att jag får ta på mina jeans utan någonting under. Så efter ett tag så säger han, som att han chansar nästan, tittar på mig och säger, ja just det, nu minns jag. Det var du som var så jävla grym på innebandy. Just det, du slutade spela för att satsa på innebandy. Just det, du spelade högt upp. Och nu är jag så tillplattad vid det här laget, så jag orkar liksom inte dementera, utan jag nickar bara lite så här. Så här, oh, så här. Var på en annan kille i deras lag blir intresserad. Jaha, spelar du då? Jag så här, typ. Och jag gör mitt bästa för att prata bort det. Nej, men det blev inte så mycket. Jag spelade liksom bara, och så, hur har det gått för er i serien annars? Försöker prata bort det så mycket jag kan. De åker hem till Borås. Jag är sist kvar. Jag tar min cykel och går ut.
Utan kalsonger.
Det spöregnar. Ja. Jag har inga regnkläder. Jag cyklar hem. Det är en ganska lång cykelfärd. Har förlorat sådär stort. Och jag har blivit lite förnedrad. Blöt. Jag känner vad jag ljugit om. Jag var hellre innebandyspelare än ingen. Självhatet är ganska stort. Jag är så blöt och har kommit halvvägs, så stannar jag med cykeln och går in på första bästa pizzeria. Beställer en kebabpizza och en öl. Pizzerian är under ombyggnad. Det är en massa maskiner och sågspån där inne som luktar. Och jag är enda gästen. Jag sitter med min kebabpizza som också är något av en besvikelse.
Det är ju 10 på kvällen, va? Typ.
10:30 kanske till och med. Och där går jag igenom vad det var som egentligen hände. Och känner att jag har sällan känt mig mer som en loser än vad jag gör just i det här ögonblicket. Också med mina extra kilon som ska få ett kilo till i form av den här kebabsåsen som rinner ner i strupen. Så. Det var ett antiklimax av Guds nåde. Jag hade föredragit att vara Erik Niva-parasit och Massinho-karaktär, kan jag säga.
Ja, ändå härligt på något sätt. Men om vi då ska försöka göra som vi gjorde med Massinho här, göra en liten utvikning här, så kan man ändå påminna dig om att jag tror att, jag vet inte om vi har pratat om det här, men vi har väl pratat om det lite grann. Det var ju tidigare här i höstas när det var en av de här nya fotbollsgalan, UEFA-galan.
Det är svårt att hålla reda på alla galor.
Jag ska försöka konkurrera med Ballon d'Or och vad det nu finns för galor numera. Men då var det ju så att Mohamed Salah, Luka Modric, Sergio Ramos och Ronaldo var ditbjudna. Var de som kunde vinna priser då. De skulle ge pris till Champions League bästa spelare i olika kategorier. Ronaldo vägrade komma för att han visste väl att han skulle bli utsedd till årets bästa spelare, som Luka Modric vann. Och Salah flög ner, jag tror det var, kan ha varit i Nyon. Eller någon schweizisk alpstad. Och han trodde väl att han skulle kanske vinna. Eftersom han hade en sällsynt framgångsrik Champions League-säsong bakom sig. Men vann inte priset.
Han blev utan pris.
Smoking. Och då sitter då Salah bredvid Modric. Och precis bakom Salah så sitter Ramos. Och Ramos vinner pris som årets försvarare. Han går upp, tacktal. På vägen tillbaka så går han och lägger en liten diskret hand på den axel. Samma axel som han bidrog till att Salah drog sönder i Champions League-finalen. Och en... Det var ju rätt infekterat mellan dem, och det är inte så att Modric reser sig upp lite grann och ger Ramos.
Också en skada som i princip sabbade Salah och Egyptens VM också.
Absolut, så. Mm. Man ser ju på Salah, han tittar ju inte ens på Ramos när han kommer tillbaka, medan Modric gör typ en high five och sa grattis Sergio. De är ju visserligen lagkamrater i all och så, men...
Men är det medvetet från Ramos sida?
Det att, måste ju vara det. Ja. Det måste ju vara det.
Ja.
Men det är på något sätt, det är kanske inte din kväll. Har ju
men Salah skrattar inte kanske?
Nej, det gör han inte. Han rör inte min. Och det blev ju rätt spritt och sådär givetvis.
Ja, jag har missat detta.
Ja, jag tror det var Sports Illustrated som dagen efter sådär gjorde ett litet referat från den här kvällen och just fokuserade på det här ögonblicket, sa att det var typiskt Ramos. Det är sån han är. Han är ondsint och han är hemsk. Det är lite skarpt av Sports Illustrated.
Ja, det får man säga. Skarpa formuleringar.
Grant Wall.
Ja, kanske. Det finns ju också något i... Ja, men om vi säger att det var meningen då. Mm. Han kliver ner där, som jag fattar det, med sitt pris. Och så passar han på att lägga en liten hand på den här axeln som han skadade för några månader sedan. Och på ett sätt så förnedras alla då, om vi ska fortsätta tala i tabloida termer. Det finns ju en liten del av en som tycker att Ramos... han har ju känsla för dramaturgi i alla fall.
Det får man ändå säga.
Att han ändå har, liksom, är smart på ett sätt. Och att han kan ju ändå alltid säga då om den där... Det är ingen knuff han ger Salah. Det är det väl inte.
Nej.
Det är en liten bara handpåläggning.
Ja, ja, precis.
Då kan han kan ju alltid förklara bort den.
Ja.
Men så att säga, alla som vet.
Ja, ja, precis.
Det är ju ganska smart.
Ja, men det är så subtilt, men ändå så tydligt.
Ja, ja, men det är det ju. Salah har uppnått mer än vad jag har gjort då. Får man säga ändå. Men det jag söker är väl lite, och jag tycker att du är inne på rätt spår här, att inte bara att man blir pulveriserad och utklassad, utan att det kommer någonting mer som gör att man blir dubbelt förnedrad.
Mm.
Jag tänkte faktiskt på Trelleborg åkte ur Allsvenskan. Mm. Vilket är jobbigt i sig. Trist. Uppe. Vi håller inte riktigt här och vi åker ur. Till på köpet så läste jag i Kvällsposten att de också hade inbrott på kansliet vid Vångavallen.
Mm.
En evenemangsansvarig, jag tror han hette Peter Kronström, uttalade sig och var ledsen. Där känner man ju lite så här, fan, kan det inte räcka med att vi är sämst i Allsvenskan? Måste ni in och krossa våra rutor? Så blev jag glad att de ändå hade lite humor i allting. De sa, ja, så den här Kronström, vi skojade lite om att det var ju tur att de inte stal Älvsborgs poängen från oss i alla fall, som de då hade tagit några dagar senare.
Har ju då slagkraftigt.
Men där talar ju man på något sätt om någon slags dubbelförnedring. Kan inte räcka med att åka ur.
Nej, men också kommentar. Tänk på det nu faktiskt. Du minns när Micke Stare är blåvitt och blev förnedrad i på Listerlandet, Mjällby.
Ja, den är väl klockren i sammanhanget.
Stor förlust där. Blåser lite och kan få golfbollen i huvudet.
Ja, som man ju sen berättade långt senare restaurang. Om att hade den träffat lite annorlunda så hade det varit, vad var det han sa? Det har varit ceremoni, som han uttryckte sig.
Ja, men när GT ringer upp honom för den intervjun och han måste... bli förnedrad en gång till.
Ja.
Vad fan, hur tror du det känns att få en golfboll i huvudet?
Ja, ja, den var väldigt rolig. Ja. Och så här i efterhand har väl Stare kunnat skratta åt den själv också. Det är väl ett jättebra exempel. Ja. Hela Dalkurds säsong är ju något av ett antiklimax. Man kan ju också tänka sig vissa Hammarby-supportrar som är uppe i Östersund och ser laget spela 3-3 och tappa tredjeplatsen som ger
garanterad plats till Europa.
Ja, precis. Och deppar över det och sen på kvällen när man sitter och deppar så får man dessutom se två av spelarna då, Djurgic och Rodic, var just ute i natten på en AIK-guldfest.
Ja. Ja.
Det är ju två steg säkert.
Ja, vi har ju sett här, jag såg precis innan vi gick ner här i källaren för att spela in att Jesper Jansson har varit ute och dels har han sagt att de har givetvis gjort det tydligt för de här två spelarna att detta är inte okej, så här gör man inte liksom. Håller man på platsen Belgrad så, och Röda Stjärnan vinner så inte fan går man ut och firar då med dem. Det gjorde Jesper Jansson till, och annars är det tydligt att det kommit in oerhört hat för det här, så att det inte bara är lustigt på något sätt, men man undrar ju, hur tänkte de?
Ja, såklart. Uh-huh. Det är lite överhuvudtaget att även om man tar bort AIKs guldfest så finns en liksom, besvikelse i Hammarbyläger att liksom, bara några timmar efter man har, så ska man direkt ut på stan.
Mm.
Man, liksom, vissa tycker väl att det är ingenting att fira överhuvudtaget.
Uh-huh.
Och man vet kanske att även om man inte hade koll på just den här baren så AIK har vunnit guld ikväll. Det kommer märkas mitt i city. Mm. Men det är som Jansson säger. Dumt att de har pratat med dem.
Uh-huh.
Och kanske kan gå vidare ändå.
Ja, jag tänkte på det, vi pratade om Salah och Ramos och den här handpåläggningen på axeln och så. Minns du, det var väl i något av Filip och Fredriks program där de skulle göra någon slags 94 special och de bjudit in Belodedici.
Rumänen som missade den avgörande straffen.
Precis,
på
de bjöd in honom och han var i studion och hade något jävla plastmål. Och
ja, Ravelli också där.
Ja, precis, lägger en straff. Och så kommer Patrik Ekvall.
Ja, han är med där också inbjuden.
Ja, han känner ihåg. Att det är självklart att han är en del i det här. Han känner nog det när folk snackar om VM94. Han var så stor del i det här.
Liksom. Ja, men han var där och bevakade.
Han var där.
Stort för honom.
Ja. Alltså han glider in där i studion solig och glad och så förbereder han en sån riktigt liksom tydlig high five med Belodedici.
Just det, för Belodedici då, han får ju slå om straffen.
Ja,
är väl själva jippot.
Ja,
och han sätter då straffen bakom Ravelli.
Just det.
Ja.
Och så Ekvall ska ha en high five. Men Bill Odeci säger inte den.
Nej.
Det blir en förnedring av Ekvall här på något sätt. Bara, oj, just då trodde vi var lite ändå, hade ett game.
Just det, men Bill Odeci var, jag undrar hur Bill Odeci upplevde hela den kvällen och den flygningen till Stockholm. Man blir inflygen för att slå en straff i ett plastmål. Det är ganska bjussigt att ställa upp på det.
Ja, det får man säga. Ja. Men det är en weekend i Stockholm.
Ja, det kanske han gillade också. Mm. Vissa har det ju som tradition inkopplat i att det ska till ett förnedringselement om man har presterat riktigt dåligt. Vad är den här traditionen Sydkorea har när till exempel fotbollslandslaget har gjort något riktigt dåligt, till exempel ett uselt VM? Det kastas någonting på dem. De kommer tillbaka till, är det efter Brasilien? Jag tror Patrik Lundberg kanske har skrivit om detta i Aftonbladet. Men,
Sydkorea, de tar väl en poäng tror jag, förlorar mot Algeriet och Belgien och så tror jag. Och kommer hem till Sydkorea och möts då på flygplatsen tror jag. Av ett hundratal både reportrar och besvikna supportrar som kastar kolor, alltså godiskolor på dem.
Just det, det är för liksom ät kola är någon slags förolämpning.
Exakt,
i Sydkorea, ett uttryck.
Ja, precis, så. Ungefär dra åt helvete eller fan vad vi är besvikna på. Så kastar man kola på dem och står de där, någon slags godisregn och tar emot det i någon förnedrande ritual.
Ja, och jag fattar det just som att de förväntas ställa upp på detta när det är konsensus kring att det här blev riktigt dåligt. Ja. Att nu är det vår rätt att få kasta kolor på er. Mm. Det är också ganska speciellt. Mm. Också bjussigt att ställa upp på. Men alltså, för man ska också veta att många av dem har också ska in i lumpen i 5 år.
Ja.
Eller någonting, om de inte har. För det, man kan ju få någon slags wildcard där. Mm. Om man gör enastående insatser. Jag vet inte om Son har gjort det.
Ja, du vann dem ju den här asiatiska, eller Olympic Games, eller vad fan det var nu. I höstas ju, så gjorde att han faktiskt slapp det där.
Då får man någon slags get out of jail card. Ja, men annars så ska ju många av dem in i 5 år. Men först måste de ställa upp och bli kolor på sig. Bjussigt. Kan man kalla Zlatans och Mats Olssons nya bok Jag är fotboll för ett antiklimax? Jag ställer frågan för jag vet inte själv. Jag har bara läst några inte så övertygande recensioner. Men jag vet att du äger boken. Du var köpte den häromdagen.
Jajamän. Jag köpte den väl till 50% av nyfiken och till 50% för att jag tänkte att min son skulle tycka om den.
Ja.
För så mycket förstod jag när jag häromdagen stod i en bokaffär och bläddrade i boken att
det är en stor bok. Ja, jag menar formatet. Det är ingen
snarare en coffee table bok skulle jag säga. En tung pjäs. Mycket bild och mycket grafik och sådär.
Ja, den är ingen man sitter med på bussen på vägen till jobbet.
Nej, och det var ju min första känsla innan jag ens hade läst någon recension eller fått liksom någon slags inblick i vad det var för en bok. Att detta är en bok som jag inte tror att jag kommer gilla så mycket. Men jag köpte den och Sigge älskar ju den. Passar honom perfekt. Jag är fotboll är ju, skulle jag säga, det är ju någon slags lite uppslagsbok, lite ungdomsbok, barnbok med lite liksom det här idoliga känslan hela tiden. Det är liksom rätt intetsägande, stora namn, rätt intetsägande intervjuer. Det finns inte ett ställe, nu har jag inte läst den från pärm till pärm, men jag satt igår kväll igen och började bläddra i den och läste lite här och där. Fortfarande inte hittat en enda klenod som man skulle kunna ta in här. Någonting roligt eller någonting spektakulärt som man känner att detta är, fan vad detta säger någonting.
Recensionerna jag läst har väl, det enda som egentligen har lyfts fram att här blev det lite spännande var väl just i samband med hans svåra skada och att hur den påverkade honom mentalt, för där kändes det lite på riktigt sådär, utifrån recensionerna att döma.
Ja, nej men så jag skulle väl säga det att detta är ju säkert, alltså de har väl redan förstått lite grann i marknadsföringen och i reaktioner, det snackas inte om den, nu snackar vi om den här givetvis, men det snackas inte alls, det finns ju inte liknelser.
Ja, men citera utdrag.
Nej, förra gången så var det ju en helt annan typ av bok. Det var ju en jävligt bra bok som man känner nu ännu mer efter den här. Och det är inte liksom något att jag försöker ta ner Mats Olssons prestation. Han har väl fått liksom instruktioner på vad det ska vara för typ av bok. Så han har gjort sitt bästa utifrån det och så. Ja, det ger, dels ger det ett spretigt intryck och sen så ger det ett intryck av att det känns som att man hade kunnat göra den här Jag är fotboll, för det var man ju nyfiken på, för att det var ju, om man ska säga, bristen eller fördelen med den förra boken, Jag är Zlatan Ibrahimovic, att den avhandlade inte så mycket hans tid som fotbollsspelare, utan det var liksom uppväxten och det var saker runt omkring och han såg på olika händelser och det format honom och sådär.
Mm.
Men det saknar man ju lite grann där i den. Samtidigt var det skönt när man läste den. Och det insåg man kanske ännu mer nu att det fanns ju en anledning till. För det blev ju inte så kul om man går igenom lite grann. Och det blir ofta alla de här som man intervjuar, om det är Vera eller om det är Mourinho eller vem det nu än är. Alla säger ju i princip samma sak också om honom. Att det är en speciell person, en vinnarmentalitet och han är så jävla professionell och sådär. Att han ger sig inte förrän han har vunnit, bla bla bla. Mm. De säger ju samma sak fast på olika sätt bara. Så det är ju en besvikelse, men Sigge älskar den. Så ja, det kanske har en potentiell succé i de som är mellan 8 och 15.
Då kan den gå ganska bra på julklappsmarknaden kanske ändå, kan man
absolut
tänka sig.
Men man märker det också lite grann på Bonniers faktiskt, som ger ut boken, att det är inte liksom en vandrande reklampelare den här boken. Den är inte i busskur och den finns ju knappt, så man går förbi pocketshop eller annat, att den står skyltad och sådär. Den är tillbaka dagen.
Ja, det kom ju lite i klump här förra veckan när det var en mediedag då i Los Angeles för vissa svenska journalister. Inte så många utvalda. Vilka var det som var dit? Det var DN, TT, Aftonbladet och den här, heter det Nämnt?
Ja, det är väl tidigare MTG Viasat, om jag inte har helt fel.
Ja, jag känner inte till detta själv, men jag läste Olof Lund skrev lite om förutsättningarna för de här intervjuerna som gjordes. Det var ju någon av hans som är helgkrönikorna. Att det var ändå rätt speciella krav. Sällan vi möter krav. Ibland kan vi gnälla över fotbollsspelare som är dåliga på att svara i telefon och så. Men det är väldigt sällan vi handlar i den typen av förhandlingssituationer, att vi inte får fråga vissa saker eller sådär. Kanske därför vi gärna rör oss i Bengtsforsmiljö, så att säga, också för att inte hamna där. Men här var det ju att dels så skulle man visa upp sina frågor i förväg. Det här är då enligt vad Lund skrev i alla fall. Och att man bara fick publicera intervjun om Zlatan och det här Perfect Brands. Gett klartecken och fått kolla alla fakta, alla bilder och allt rörligt material. Va? Mm. Och om man inte skulle hålla sig till det här avtalet som skulle skrivas och bryta mot det på något sätt, skulle man få böta 100 000 kronor.
Till det här Perfect Brands, som jag förstår, som är Mikael Leppis då.
Varumärkeschef där, om man ska säga. Men det var också konstigt, för Lund skrev också, DN har uppgett att de vägrade gå med på att skriva ett sånt här avtal. Ja, kunde man bara vägra det och sen ändå åka dit och göra intervjun? För Joar Bendjelloul gjorde ju en ganska lång intervju med Zlatan och skulle även vara ljudform. Men då fattar jag inte riktigt, vad kunde man bara strunta i det? Men det här blir ju speciella omständigheter för en journalist. Och så här, jag hade själv ingen ånger över att, bitterhet över att vi inte blev inbjudna. Det känns som det bara hade blivit jobbigt att diskutera, liksom moraliskt och etiskt och så. Och så hade vi kanske bötit 100 000 för dem ifall vi hade ställt en fråga om en spelbolag till exempel.
Ja, och jag tror inte vi var aktuella, för att jag tror att det också fanns någon typ av klausul i det här som innebar att man skulle publicera den antingen rörliga eller den skrivna intervjun inom ett visst antal timmar. Det var jävligt snabba ryck där mellan. Och vi som säger, ja, vi kommer ut med ett nummer om 6 veckor.
Ja.
Är det aktuellt, Mika? Det hade inte varit så. Men det var ju redan så när jag fick reda på att Mats Olsson som skulle skriva den här, så hörde jag mig till Bonnier och frågade just om när kan man få som tidigast ett recensionsexemplar. Och då fick jag ett kortfattat svar som i princip var, det vill vi inte uttala oss om. Så hemlighetsmakeriet pågick tidigt, och det gör ju på något sätt att man liksom bygger upp vissa förväntningar på det. Och därmed när man får det här, så för att återkoppla till vad vi pratat in, det är ju ett antiklimax.
Ja, det är det faktiskt. Och Jag är fotboll bidrar i alla fall för mig, att om det är något som jag blir sugen på, så är det snarare att se honom spela fotboll istället för den här typen av produkter då, som kanske inte lyfter så mycket vart han nu hamnar. Han var ju i Stockholm nu häromdagen i alla fall. Tog emot pris som årets svenska forward på fotbollsgalan. Och du nämnde det tidigare, det är ju minst sagt gala och pristider. Jag tänker inte säga något om fotbollsgalan, för det blir som att man koketterar när jag säger, för jag satt och kollade på första dejten istället. men det är inte liksom, jag har inget att säga om det. Jag vill inte liksom koketera om att jag tycker den är dålig och sådär. Den ger mig ingenting. Nej. Jag väljer annat.
Jag kan också säga då att jag såg heller inte en minut av den, och det är inte heller för att jag ska framstå som tuff på något sätt, men det ger inte mig heller någonting. Men däremot, så
man kan se något tal i efterhand om man tycker sådär, Nilla Fischer ska tydligen vart, men då är det inte svårt att gå in och hitta det.
Nej, så är det. Det är tur att vi lever i de tiderna.
Ja.
Men därmed så noterade jag att när jag gick och la mig, så gjorde jag den sedvanliga scrollen genom Twitterflödet för att se vad som har hänt de senaste timmarna. Och då var det ju rätt mycket faktiskt, skulle jag säga, snack om de här jävla priserna. Folk tyckte att det var otroligt sjukt och helt bisarrt att någon måste avgå för att Andreas Granqvist å ena sidan blev utsedd till årets försvarare och Victor Nilsson Lindelöf får guldbollen.
Hans mittbackskollega då.
Hur fan är detta möjligt? Mm. Och det tog ett tag innan man liksom, det var någon som gick in och påtade, men alla ni som rasar, vad har ni fattat? Det är två olika juris som utser de här och därför så kan det bli olika. Där kan man bara tycka, folk har så jävla starka åsikter och tycker att någon måste avgå. Hur fan tänker de? Och sen så lägger man inte 5 sekunder på att tänka, undrar varför det kan vara så här? Kan det finnas en förklaring? Låt mig bara göra en snabb sökning. Och sen så blir man tyst istället.
Ja, men det här kommer du väl ihåg även om det är lite mindre skala. Men numera är det ju mer C-more än vi som driver Allsvenskans stora pris. Mm. Men det kommer du väl ihåg att vi skulle vara så himla tydliga med kriterierna. Mm. Att man till exempel var tvungen att ha spelat 15 matcher under en allsvensk säsong för att vara uttagningsbar. Men det kommer ändå gå väldigt många förbi som reagerar instinktivt med avgå. Så, det är ju tyvärr inget nytt.
Nej, jag
så,
vet. Här. Man blir bara lite
trött. Så. Ja,
och det bidrar ju till att man känner att jag orkar inte slå på den här för att då kanske jag
fastnar i det själv.
Ja. Det är ju, man vet ju inte om det är så. Men, och det kan man ju känna, nu har vi ju skickat in rösterna till Ballon d'Or. Som ju väl, ja, det blev typ i januari kanske det offentliggörs hur vi har röstat, så vi får inte säga någonting om det.
Nej, då kanske du drar på semester.
Ja, det är inte omöjligt att du gör det. Men det jag vill säga är med de här typerna av juris, det är alltså 3, 4, 5 personer i de här fallet som utser guldbollen, tror jag. Det är väl Simon Bank från Aftonbladet och Peter Thorén. Nej, och så sportchef, och så är det förbundskapten och så typ Håkan Sjöstrand och någon till.
Massinho.
Bank gick igenom det här lite. Pedagogen Massinho glider in.
Utslagsröst Massinho kommer in vaggandes. Pekar på bilden på Vigge.
Ja, men jag tror att Bank faktiskt i Bank och Frendéns fina podd som jag rekommenderar för alla, Fotboll Radikal, hade en liten genomgång hur det gick till och sådär. Och då tror jag att det var så att typ 6 personer. I andra jury som utser så är det 5 personer. I vissa så är det 3 personer. Det är också sådär, bara för att du och jag utser tillsammans några spelare till Ballon d'Or. Vi sitter ju inte inne på något jävla svar.
Nej, men det har väl, alltså det här känns gemensamt för många olika typer av utmärkelser. Alltså Svenska Akademin inte minst. Mm. Alltså, och nu kan man ta liksom före alla strider och allt kaos som har varit i Svenska Akademin. Men det är ju ändå bara ett gäng som...
Lalla ibland. I vårt fall i alla fall.
Ja, men det är några som har utsett att det här tycker vi är årets författare. Men folk betraktar det som att det då blir det någon slags allmän sanning. Mm. Det är vi som tycker så här och du tycker någonting annat. Så. Men jag reagerar mer när det är de här flådigaste galorna, Ballon d'Or och den här som du nämnde, den här UEFA-galan och så. När det är spelare som är bäst i världen mer eller mindre. Eller man är trea i världen eller någonting. Allsvenskan är en annan sak tycker jag. Visst där har någon, AIK har vunnit guld och någon prisas där. Men där finns ju en chans att lite lyfta fram de som, ja, men som inte kommer nära någon pokal. Och det, är liksom, det är ganska mycket mylla över det. Men de här personerna som är liksom bäst i världen redan och som har badat i priser och som vinner så mycket titlar ändå. Det är som att för många så verkar det betyda mer att man utses till bäst i år än att när man faktiskt lyfter den där bucklan. Mm. Det är som, fan, den är väl det de spelar för. Och inte sen när de ska ställas mot varandra. Men liksom att de här, det verkar vara starkare känslor kring när det blir en slags, det är ett metapris egentligen. Mm. Man får ju pris för att man har vunnit ett pris egentligen. Mm. Särskilt de här allra bästa liksom, när man går igenom, ja, vad har Messi haft för år? Vad har Ronaldo haft för år? Ja, Ronaldo vann Champions League och han vann skytteligan stort. Messi vann La Liga och vann skytteligan i La Liga. Egentligen kan vi höra att någon sa att det räcker väl bra, grabbar? Mm. Behöver vi ha den här galan? FIFA tycker att det handlar om andra saker, men det där är ju egentligen helt absurt tycker jag. Mm. Att de får pris för att de får priser. Mm. Det är det finaste de kan vinna, har de redan vunnit liksom.
Nej, men det är väl så, fotboll engagerar, Johan.
Och det ska vi vara glada för. Det är alltid när en tränare... Det kommer ju alltid på slutet när en tränare ska uttala sig om kritik som har kommit och svara på den. Och så. Men det är väl fantastiskt att fotboll engagerar och det får vi vara glada för. Mm. Vi får väl säga detsamma.
Ja. Vi ska säga det att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med C-more. Imorgon torsdag är det dags igen för UEFA Nations League på C-more och gruppspelet går in i sitt slutskede. Nu på lördag möter Sverige och Turkiet borta för att sedan avsluta hemma mot Ryssland på tisdag den 20 november. Andra matcher under dessa två sista gruppspelsomgångar är Nederländerna, Frankrike, Italien, Portugal och England, Kroatien. På På C-more får du dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack utan reklamavbrott. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Mm. Det var, tror jag, ett fint nummer som vi skickade iväg till tryckeriet igår. Någonting som vi kan känna, kanske inte uppe i Magnus Hagströmsk stolthet när den kommer tillbaks, men vi närmar oss. Tror att det var bra läsning och vill att så många som möjligt ska kolla in detta om ni redan är prenumeranter. Annars så kan ni gärna gå in på offside.org. Är det snedstreck prenumerera?
Ja.
Man kan gå in på alla möjliga olika flikar där. Det har ju också med det här med spelstopp att göra, som vi gärna påminner om då, att kommer då bli vår första, under våra 6,5 år som chefredaktörer, vårt första tryckta nummer utan en spelannons.
Ja, det var första magasin sen det blev ett magasin 2003. Första tre åren var det en pocketbok. Då fanns det visserligen ett par annonser i dem också. Men i alla fall, sen 2003, det är 15 år sedan, så är det första numret någonsin utan spelbolag. Och det är vi stolta över.
Ja, testa oss om ni inte redan har gjort det. Långt ifrån galagolv så ska det kvalas nu. Det här är ju områden vi nästan hellre rör oss i. Vi har våra kära superettanlag som vi har haft uppe återkommande under hösten här. Blev ju till slut då Värnamo och Varberg som får gå till kval mot Oskarshamn och Syrianska. Och nästa vecka så ska AFC BP upp i elden. Vi får se om vi tar upp det nästa vecka. Vi är en opolitlig, man vet aldrig med oss. Nej. Men det man vet är att vi hörs och syns igen nästa onsdag.
Det gör vi, och vi avslutar med att säga ta hand om er, så säger vi så. Hej!
Alltså från 8 mm till 8 mm till 7,5 mm. Mm. Sen har jag gått igenom första kassetten, så är den 7,5. Så snurras den upp på en dragtrumma. Så ska den in i en kassett till. På den kassetten så är det från 7,5 typ ner till 6,9 mm. Så rullas den upp på en dragtrumma till. Då är den ju 6,9. Sen går den in i själva, alltså automatiska maskinen, där man ställer knappar in på dataskärm. Då går den in i en plattning där du har valsar som ligger, ja, pressar över och under. Så då blir den ju platt uppanpå. Sen går den in i nästa steg som vi kallar turkhuvud. Och det är ju liksom, då har du valsar alltså över, under och så sida, sida. Så när han har gått igenom det så kommer den ut, alltså i rektangulär form. Okay. Så då är den ju kanske, ja men vi säger 5x6 millimeter. Ja. Så då är den ju rektangulär. Så det är ju rektangulär, själva den tråden som vi snurrar upp sen då. Och entonscoil från de tvåtonscoilen då. Så sen så, ja, säg att vi körde den, om det tog en halvtimme kanske, för den ringen och liksom blir ett ton och färdig. Snurrar man runt den och så på en knäckt. Och så sen har de ju samlat på under dagen då, så du kanske har 7 knäckta.